Inte på en enda scen i Finland kunde jag se någon som såg ut som mig. Jag tänkte helt enkelt att här i Finland kan inte någon som ser ut som jag få jobb som skådespelare. När det här sommarpratet sänds har jag just fyllt 29 och inlett mitt sista år som 20-någonting. Mitt sommarprat kommer därför att bli en slags avskedsbrev till all tvivel och oro som mina år som 20-någonting har präglats av och som jag är mer än redo att lämna bakom mig. Jag tror inte att 30 kommer vara någon magisk ålder som plötsligt gör att all tvivel och oro försvinner. Men jag känner att under de här senaste åren har jag blivit bättre på att tro på mig själv. För jag har insett hur mycket tid som faktiskt har gått åt att vara stressad av att hela tiden vara tvungen att vara så mycket och utan paus. Pressen är alltid där och kan lätt få en att känna sig otillräcklig. Man måste upprätthålla arbetskontakter medan man har många järn i elden och samtidigt ska man vara en bra kompis, vara social och skapa nya nätverk, men ändå ha tid för sig själv och ha tillräckligt med sinnesro för att meditera. Man måste ha ett sparkonto, lyssna på podcaster om investering och också betala studielån, räkningar och hyra. Det är viktigt också att upprätthålla sin kondition, ta sina kosttillskott, magnesium, D-vitamin, järn och omega-3 och glöm inte att gå i terapi. Ta också hand om ditt inre barn, men inte så mycket att du inte tar ansvar som vuxen. Utmana dig själv, men lär dig ändå att sätta gränser så att ingen överskrider dem. Du ska vara uthållig och orka med all vardagsrasism, men också vara stark och orka söndra glastaket om och om igen. Och som ett stort grått paraply över allt det här har vi världsläge. Flera krig pågår. Och så har vi folkmord i Gaza. Vi har vår regerings fortsatta nedskärningar i konst- och kulturfältet och deras diskriminerande politik. Allt detta och mycket mer får mig att känna mig väldigt, väldigt trött. I mitt sommarprat kommer jag att prata om att vara vilsen. Om att växa och navigera i en kaotisk värld. Det kommer handla om konst och kultur och hur livsviktigt det är. Det kommer handla om att hitta styrka i att göra misstag och misslyckas. Och hur det här har resulterat i många telefonsamtal till min mamma. Men mest av allt kommer det handla om mod. Och hur livet kan vara för en ung svart queer kvinna som också råkar vara skådespelare. Mitt namn är Antonia Atara. Jag är skådespelare. Och din sommar pratar jag idag. När jag var 3 år gammal kallades min mamma till ett samtal på mitt dagis. Personalen berättade att det inte räckte med en barnskötare för att hålla koll på mig, utan det behövdes 2. De sa att jag hade för mycket energi för ett så litet barn och att det troligtvis var något fel på mig. Mamma svarade dem då med kraft och pondus att det är inget fel på henne. Antonia är Antonia. Och i min familj är det inte något konstigt med det. För vi är ett litet gäng med stora personligheter. I vardagen är det alltid hålligång. Och med mycket ljud, känslosamma uttryck och pappas pinsamma dance moves. Mamma är helt klart den lugnaste av oss alla. Och när någon frågar om hon orkar med allt brukar hon svara: ja, i alla fall är det aldrig tråkigt. Då jag började skolan blev det ändå så småningom klart att det var något fel med mig. Jag kunde inte sitta still vid skolbänken. Jag talade vilt och gjorde allt annat än att läsa och skriva på lektionerna. Det var inte en överraskning att jag hade ADHD. Och när jag till slut fick diagnosen blev jag mer och mer fel. Och att dessutom vara dyslektisk gjorde inte saken bättre. I början av lågstadiet var jag det enda bruna barnet och dessutom ett högljutt sånt. Med det följde en massa mikroaggressioner och jag var ofta utanför. Men till min stora lycka hittade jag ett gömställe. Eller ja, om man kan kalla teatersen för ett gömställe. Jag började min första dramaklubb när jag var 10. Och plötsligt försvann alla så kallade fel. Jag måste inte längre klämma fast händerna i pulpetstolen så att mina naglar blev blåa för att hållas på plats. Alla, shh, blev till applåder. Och jag kunde för första gången koncentrera mig. Allt som varit fel i klassrummet blev rätt på scenen. Jag tänkte aldrig att jag skulle bli skådespelare. Jag såg det aldrig riktigt som ett ordentligt yrke. I alla fall inte för mig. Jag hade sett amerikanska filmer och musikvideon där det fanns skådespelare som såg ut som jag. Men inte på en enda scen i Finland kunde jag se någon som såg ut som mig. Jag tänkte helt enkelt att här i Finland kan inte någon som ser ut som jag få jobb som skådespelare. Dessutom var mina idoler Beyoncé och Rihanna och det var ju alla felfria. Jag såg visserligen ut som dem. Eller, okej, jag påstår inte nu att jag var någon celebrity lookalike med Beyoncé och Rihanna, men ni fattar vad jag menar. Jag trodde liksom inte att den stora teaterscenen var en plats för mig. Så jag slutade med dramaklubben. Men på något sätt fortsatte jag bära skådespelare med mig. Som det ofta brukar ske för barn som blir mobbade i skolan, hittade jag ett sätt att bli omtyckt. Vilket var att få andra att skratta med mig istället för åt mig. Min sociala titel från när jag var 17 till 19 var Certified Party Clown. Och jag älskade att ordna fester och skapa händelserika utekvällar. Jag levde enligt principen, allting kan bli en berättelse. Eller på engelska, do it for the plot. Jag ska inte gå in på några tonårsanekdoter, men man kunde verkligen hitta mig överallt. Från taket på en glasskiosk till bakom DJ-bordet med mikrofon i hand. På det sättet blev varje fest en föreställning. Och på köpet blev jag omtyckt. För att jag så gärna ville bli omtyckt blev det ändå så att jag tyvärr profilerade mig genom för många stereotyper. Man kan säga att jag spelar för många roller på samma gång. Jag formar mig till den så att säga dumma, roliga, sassy, svarta, högljudda tjejen som aldrig lärt sig att viska. Men ingen kritik till henne. Jag gjorde vad jag kunde och försökte hitta mig själv i den värld vi lever i. Och visst har jag fortfarande en liten partyclown i mig. Det är precis som mamma brukar säga. I alla fall har man aldrig tråkigt. Under den här tiden gick jag gymnasiet och skolan fortsatte vara väldigt svår för mig. Och till slut var domedagen här. Det var dags att välja ett universitet eller yrkeshögskola. Bara tanken på ett inträdesprov, mängder av böcker, stora tysta salar där ett klickljud på en penna kunde störa mig och plötsligt få en timme att försvinna gav mig sån ångest. Till slut var jag tvungen att fråga mig själv eller kanske snarare min studiehandledare om det finns någon skola som inte har ett vanligt inträdesprov. Svaret var Teaterhögskolan. Ta bara med dig själv. Jag tänkte fortfarande att det verkligen inte var något för mig, men jag tänkte att jag gör det här för 10-åriga Antonia. Och hör och häpna. Det var samma ögonöppnande upplevelse som det var i min första dramaklubb. Men den här gången insåg jag äntligen att det här måste helt enkelt bli mitt yrke. Jag kom inte in då, men på något sätt var jag inte så besviken. Jag var 19 och hade hittat något fantastiskt att jobba för. Och om det är något som är positivt med ADHD så är det att om du är motiverad så är du omöjlig att stoppa. Så jag flippade burgerbiffar, satt barnvakt, gjorde sommarteater och sökte till en scenkonstutbildning på Novia i Jakobstad och en handfull med folkhögskolor både i Finland och Sverige. Och nu ska vi inte glömma den vilsenheten som man känner som nyutexaminerad student. Att välja sin framtida riktning och yrke är så oerhört pressande. Och samtidigt som pressen ökar, stiger de egna kraven. Jag och mina klasskamrater hade en sån ångest. Men ingen visste egentligen varför. Nu så här i efterhand undrar jag varför vi hade så bråttom. Varför trodde vi att vi inte fick ändra oss senare i livet? När vi inte ens visste hur någonting känns och vad som passar just oss. Jag kunde just boka ett läkarbesök på egen hand. Och nu ska jag plötsligt veta vad jag vill göra med min framtid. Och dessutom vara felfri det. Under den här tiden bar jag alldeles för mycket. Och tappade oftast hela äggkorgen. Jag räknade kassor fel på restauranger. Fick käll för förseningar vid barnvaktsturer. Jag beställde i misstag en dyr barnsäng. Eftersom att jag inte tittade på måtten. Och sen så kunde jag kicka det tillbaka. Ja, 19-åriga Antonia sov i en barnsäng. Hur ironiskt. Jag minns ett telefonsamtal till min mamma. Då jag stod på Stockholms båtterminal och storgrät. Jag hade sökt till en folkhögskola i Skåne. Och jag insåg där på terminalen att Skåne inte alls ligger nära Stockholm. Alltså, det är nog dags att du kommer hem, sa mamma lugnande. Och jag tror inte att min mamma riktigt vet hur mycket de orden skulle komma att betyda för mig. När jag steg på båten tillbaka till Helsingfors med svansen mellan benen träffade jag nämligen en familj från Ghana. Familjen blev exalterad över att jag var ghanansk från min pappas sida och bjöd mig både på sällskap och en hel middag. Jag blev så till mig över att de kunde vara så snälla. Och det var faktiskt där jag bestämde mig för att försöka komma hem, men i en vidare bemärkelse. Den båtresan fick mig nämligen att åka till mitt andra hem. Ghana. Jag skulle stanna där ett halvår, studera teater och ge plats till min ghananska identitet från min pappas sida. För en person med två kulturer, varav en inte europeisk, kan det här med identitet vara klurigt. Det kan vara svårt att känna sig hemma i ett land som man inte växt upp i. Och jag skulle ljuga om jag påstod att min mamma inte skulle ha fått några samtal av mig storgråtandes. Men dagar blev veckor och månader och jag kände hur en ny del av mig kunde blomstra. Till slut blev vistelsen i Ghana en av de viktigaste sakerna som jag gjort. Det blev en tid som bekräftade att jag verkligen finns på riktigt. Alla de små sakerna som jag vuxit upp med tack vare min pappa, som maten och språket, fick en kontext. Och allt som var främmande för mig blev en källa till stolthet. En stolthet över att något så vackert är en del av just mig. Och jag fick äntligen träffa min underbara ghananska familj och släkt. Jag var inte längre hälften och hälften, utan jag var hel. Allt var så otroligt fint att jag inte ville ens komma tillbaka till Finland överhuvudtaget. Med mamma på telefonlinjen förklarade jag att jag var så rädd att lämna Ghana och att jag ville bli kvar ett år till. Då sa hon, återigen, det är nog dags att du kommer hem. Och det gjorde jag. Och efter ett halvår på Novia scenkonstlinje i Jakobstad, i en 30 kvadratmeters lägenhet med endast en upplåsbar madrass, två par bestick och en tallrik, blev jag äntligen antagen till Teaterhögskolan i Helsingfors. Jag har ett underbart minne från när jag och min vän Ines lyssnade högt på musik i bilen på väg till hennes sommarstuga. Under en 40 minuters bilresa hade vi sjungit, gråtit, skrattat, men också tjutit över hur frustrerande det kan vara att inte veta vart man är på väg. Och hur man därför måste vara duktig på allt. Jag har aldrig sett mig själv som en duktig flicka innan jag började studera på Teaterhögskolan hösten 2018. För mig var en duktig flicka tyst, lydig, sträckte upp handen under lektionerna, gjorde läxor och hade bra betyg. En duktig flicka var aldrig sen. Kunde spela ett instrument och gräla inte med sina föräldrar. Och inte heller med någon annan. En duktig flicka hade rutiner och kunde hantera flera uppgifter samtidigt. En duktig flicka var en bra kompis, dotter, syster, elev, flickvän, kollega, kund och kundbetjänare. En duktig flicka följde regler och gjorde alltid lite extra för att få extra poäng. En duktig flicka tog automatiskt ansvaret och såg till att allt blev gjort inom utsatt tid. En duktig flicka drack tillräckligt mycket vatten, hade inte en, men två kalendrar och gick på morgonyoga. En duktig flicka såg presentabel ut, var alltid omtyckt. Och framförallt sa hon tack, men aldrig nej. Tyvärr kunde jag inte säga att jag hade många av de här egenskaperna. Och det var med det ordet, tyvärr, som duktig flickasyndromet började växa som ett kroniskt virus hos mig. För är inte duktig flickasyndromet det att man konstant strävar efter att vara allt det ovannämnda? Är det inte ångesten över att jag borde vara det? Varför är jag inte det? Att varje vaken stund vara medveten om att det är så jag borde vara. Jag måste göra allt för att bli som du, duktiga flicka. Efter mina turbulenta och händelserika tonår började jag Teaterhögskolan och det var då som jag för första gången träffade min duktiga flicka. Den, så att säga, bättre versionen av mig själv. Den som jag nu skulle sträva till att bli. Och varje misstag, försening, tidtabellstrur eller något jag inte förstod måste bestraffas med en förlamande skam. De första åren på Teaterhögskolan var väldigt intensiva. Och för mig, som för många andra, var det svårt att anpassa sig till det nya. Jag var dessutom den enda i min årskurs som var icke-vit, eller BIPOC, vilket betyder Black Indigenous Person of Color. Det bidrog till att jag tvivlade massor på min plats i skolan och klassen. Det gjorde att min duktiga flicka växte och följde med mig vart jag än gick och slog mig extra hårt då jag gjorde något fel. Eller kände att jag inte passade in. Det finns en term som kallas code switching som syftar på att en person från en marginaliserad grupp ändrar sitt talesätt, språk, utseende eller beteende för att passa in i normen. Och det här är inget som uppstår plötsligt, utan det följer många BIPOC-personer genom hela livet. Man blir som en kameleont som anpassar sig och byter färg beroende på miljö. För en riktig kameleont kommer alla byten naturligt. Men för en människa kräver det mycket energi och hjärnspöken av typen, vad är egentligen min riktiga färg? Eller, tänk om jag inte byter färg tillräckligt mycket för att passa in. I början av min utbildning så skapar jag inte, utan fokuserar bara på att anpassa mig. När uppgiften var att skapa fritt gick jag ofta i lås och jag kunde inte förstå vad det berodde på. Nu i efterhand inser jag att det ofta var så att jag försökte förstå vad det var som förväntades av mig och hur jag skulle kunna anpassa mig enligt det. Jag vill också ta upp termen Black Excellence. Det syftar på en hög nivå av prestation eller förmåga hos svarta människor i allmänhet och omfattar både positiva och negativa stereotyper. Det används för att uppmuntra och inspirera minoriteter att kämpa, vara starka och få positiva förebilder. Men det används också i samband med de oproportionerligt höga arbetsnivåer som svarta människor måste utföra och de förmågor de måste ha för att uppnå samma framgång som vita människor. Vi lever i en värld och bär på en historia som säger att svarta personer inte passar in. Och det gör det svårare för dem att nå framgång eller att bli erkända för sina prestationer. På grund av det här måste svarta människor jobba extra hårt eller ha en otrolig talang för att uppnå samma position som vita människor. Det här tankesättet betyder också att det inte finns plats för misslyckanden eller medelmåttor. I vår vita värld har en svart person inte råd att göra fel. Min duktiga flicka var en giftig cocktail av både code-switching och black excellence. Jag tänkte att jag var den utvalda svarta personen. Diversitetskortet eller ett resultat av någon slags nyfikenhet. Jag hade ett starkt behov att bevisa att jag inte var där bara på grund av min hudfärg utan för att jag verkligen var en bra skådespelare. Jag kände att jag måste bevisa att jag också tillhörde konstfältet. Att jag kunde passa in och göra allt den vita skådespelarnormen innehåller, fast jag var svart. Med mentaliteten, jag ska bevisa att jag hör hemma här. Och med hårt arbete kan jag förtjäna min plats. Blev jag en konstkrigsmaskin. Jag stannade kvar i skolan tills dörrarna låstes. Jag gjorde analysarbete hemma tills jag somnade framför datorn. Jag sprang på springmatta och styrketränade oavsett hur sjuk eller trött jag var. Jag mejlade alla teatrar i Svensk Finland för att få en praktikplats. Min duktiga flicka blev inte trött, men det blev jag. Och sen, mitt i allt detta, kom pandemin. Och som en tsunami svepte det bort allt. Pandemin kändes verkligen som en enda stor feberdröm. Både bildligt och bokstavligt. Det var under andra året av teaterskolan. Och vi satt med ett par kompisar från min årskurs på en bar. Vår lektor hade nyss berättat att dagens lektion var vår sista närundervisning. Och på barens tv visades nyheterna om att samhället stängs ner. Vi lämnade baren och spendera sen resten av vårterminen isär. Uppmuntran att jobba tillsammans och hitta gemenskaper blev till förbud att ses och en rädsla för att bryta mot en 2 meters distans. Och jag kan bara tala för mig själv, men vår årskurs gick nog miste om viktig och avgörande tid som skådespelarstuderande. Vi kunde visserligen fortfarande i viss mån vara i skolan, men vi fick inte arbeta ihop så mycket som vi skulle ha behövt för att lära känna varandra. Vi förlorade stora möjligheter att visa upp oss för en publik och låta våra frön gro i teaterfältet. En framtid på scenen såg plötsligt hopplös ut. Det är svårt att se något positivt i en sån mardrömstillvaro. Men för mig kom 2 viktiga vändpunkter. Eftersom samhället stannade upp så var jag själv också tvungen att stanna upp. Det var nu omöjligt för mig att försöka vara allt hela tiden och konstant anpassa mig. Jag kunde inte bevisa min plats i teaterfältet för plötsligt fanns det inte ett sånt. Det var skrämmande och tungt. Men mitt i allt det här mådde jag plötsligt lite bättre. Jag kunde inte mer överarbeta mig i skolan och försöka anpassa mig till det vita konstsammanhanget 24/7. Utgångspunkten var inte mera andras förväntningar utan mina egna. Och det var då jag insåg styrkan i att vila. För om det var något som min codeswitchande duktiga flicka inte hade gjort så var det att vila. Så jag insåg att jag vill skapa konst också för välmående och vila. För vad är radikalare i det här ekorrhjulssamhället än att vila? Den andra vändpunkten kom i maj 2020, när afroamerikanen George Floyd mördades av en polis i Minneapolis. Det här orsakar en ny stor våg i Black Lives Matter-rörelsen. Plötsligt var jag inte bara ensam med mig själv, utan ensam med ett hav av nyheter och information om vårt rasistiska samhälle. Men mitt i allt det här kom en insikt som jag inte tror att jag skulle ha fått i skolan. Jag satt ensam i mitt lilla rum i Havshagen i Helsingfors när jag insåg att jag måste börja gå emot rasistiska och koloniala strukturer på ett sätt eller annat. Det här var det enda sättet för mig att bli hel på scen. Och det här betydde att jag inte kunde se allt jag lärde mig i skolan som sanning eller verklighet. För den verklighet som presenterades i skolan filtrerades genom ett par glasögon som inte såg allt som jag var. Eller ens min verklighet. Jag blev satt i kategorier som jag inte hade någon makt över. Min kameleont hade ingen självbestämmande rätt över sina färger. Författaren Cleaver Cruz beskrev den känslan och fenomenet väldigt vackert. Han sa så här: jag tror att en av de mest radikala sakerna man har tillgång till är fantasin. Vi har bokstavligen förmågan att skapa det som inte ännu finns och det som vi behöver. Och är det inte det som är konstens största kraft? Fantasin! För allt som vi skapar inom konstens ramar blir ju verklighet, vare sig det handlar om historiska händelser eller sjöjungfrun. Konst speglar inte den så kallade verkliga världen. Den producerar och skapar nya verkligheter eller förstärker det befintliga. Om det bara är ett fåtal verkligheter som framförs om och om igen, där minoriteter inte får plats, inte passar in eller bara får en snäv stereotypisk berättelse, så kvävs de från vår verklighet. Att lyfta minoriteters berättelser eller skapa verkligheter där de får plats är därför en av de miljoner orsaker varför konst verkligen kan rädda liv. I ljuset av allt det här börjar jag fundera på vilka verkligheter jag behöver. Det var dags för mig att börja ifrågasätta och säga nej. Nu ska jag utmana min duktiga flicka. Mitt namn är Antonia Atara. Jag är skådespelare och din sommarpratare idag. Jag pratar om att bli hel och finna mod och att gå sin egen väg. Men okej, att se sig själv som hel låter lite som en live, love, laugh-skylt. Lite banala överanvända ord. Och vad betyder de egentligen i praktiken? Det första jag insåg var att jag inte hade en gemenskap som jag kunde tala om allt det här med. Eller ens någon i min närkrets som kanske kände lika. Att vara afrofinlandssvensk betyder ofta att du inte har så många andra bruna eller svarta i din omgivning, eftersom de finlandssvenska kretsarna redan i sig är väldigt små och vita. Vi är en minoritet inom en minoritet. Men det betyder inte att vi inte finns, utan bara att vi inte är så synliga, eller för den delen bekräftade som en minoritet. Men jag började leta efter gemenskaper som innehöll afrofinländare genom att göra volontärarbete för den underbara gruppen Good Hair Day. Det är en organisation vars syfte är att lyfta upp afrofinländare genom afrohårvård och positiva associationer till ens hår. Det var där som jag första gången kände att jag kunde slappna av gällande allt som handlar om ras eller etnicitet. Bara att vistas i ett utrymme där jag inte var den enda som var annorlunda och som var fyllt med positiv energi, samhörighet och uppmuntran, gjorde att jag insåg att, ja, att se dig själv som hel betyder att du ser dig själv som en del av något större. Att du har en hel familj som står bakom dig, som stöttar dig och som behöver att du stöttar dem. Det individualistiska tankesättet som finns i vårt samhälle tror jag är en stor bidragande orsak till prestationsångest. Och den delen av mig började försvinna steg för steg. Jag insåg att jag hade använt all min energi till att bli omtyckt och försöka passa in och kunde inte se vad som fanns utanför det. Jag hade en oerhört stor tur då jag efter att pandemins restriktioner lättades upp fick en praktikplats i en föreställning på Esbo stadsteater med namnet Armageddon. Föreställningen var ett slags feministiskt manifest regisserat av de tuffa regissörerna Sonja Lindfors, Sara Melleri och Elina Pirinen, som jag beundrar stort. Under arbetet insåg jag för första gången vad konst verkligen kan vara och hur politiskt det är. Jag började för första gången fråga vem får spela vad och varför? Vem får ta plats på scen och varför? Vi var en helt kvinnlig arbetsgrupp som sjöng allt från Elvis Presley till Spice Girls högt i mikrofon, som gjorde roliga gubbsketcher, spelade filmhjältar, dansade på en äng och framförallt skådespelade vi så att säga dåligt eller smutsigt. Vi använde ofta ordet smutsigt som att något är endast smuts då det är på fel plats. Men mull är inte smuts i trädgården, medan det blir smuts då det är på din soffa. Det här låter kanske flummigt, men genom att vara smuts, alltså att spela någon eller något som samhälle eller konstvärlden inte anser som lämpligt, tog jag äntligen plats. Så mycket av sättet jag skådespelar på hade jag sett som smutsigt. Och plötsligt insåg jag hur mycket som kan finnas och hända om jag bryr mig fan i om det passar in eller inte. Och gud vilken kris och panik jag hade efter den insikten. Det var första gången jag fick ta plats. Och jag försökte om och om igen förstå vad som förväntades av mig och passa in eller göra rätt. Det var så många gånger som regissörerna påminde mig om att det finns inte några förväntningar. De uppmanade mig att gå emot mina hjärnspöken och invanda förväntningar och sa åt mig att vara riktigt taskig mot dina spöken. Jag minns fortfarande den här fina meningen. Även om du är fysiskt ensam på scen, så är du ändå aldrig ensam på scen. Du har hela ditt liv med dig på scenen. Alla händelser, roller, minnen, dina förfäder. Allt är där med dig. Så ge det plats. Det var första gången jag stod fysiskt ensam på scen. Och jag fick hjälp att ta med mig hela mitt liv. Jag vågar ta plats så som jag verkligen är. Jag tänker igen berätta om ett av de miljoner telefonsamtal med min mamma, där jag såklart gråter. Men den här gången var det tårar av lycka. Jag hade fått rollen som Ronja Rövardotter på Svenska Teatern. Utöver att det var en stor roll var det specifikt karaktären Ronja som gjorde mig tårögd. Ronja hade en stor betydelse för mig och jag hade lekt Ronja ända sedan jag var liten. Mina morföräldrar bodde i Svenskby Tenala och på somrarna brukade jag springa runt i Svenskbyskogen, som för mig var Ronjaskogen, som jag kallade när jag var liten. Jag minns att min mummi alltid sa, om det är någon som du ska spela på en teater, så är det Ronja. Så Ronja var verkligen en stor del av mitt liv. Och nu skulle jag få möjligheten att ta allt det här upp på Svenska Teaterns stora scen. Det kändes nästan symboliskt att båda mina morföräldrar gick bort under repetition och spelperioden för Ronja. För mig blev mummi och muffa de förfäder jag kunde ta med mig på scen. De såg Ronja i mig ända sedan jag kunde gå och tala. Och föreställningen blev en hyllning till dem. Det låter klyschigt att säga att jag aldrig förväntar mig en sån roll, men det är sant. Jag hade aldrig trott att jag kunde få stå på en sån scen som Svenska Teatern. Och i alla fall inte i en huvudroll. Ända sedan jag var liten hade det varit en dröm, men inte en verklighet. Ett problem med för lite representation på scen är att många inte kan se sig själv på scen. Antonia, 10 år, hade inte sett någon karaktär på scen som såg ut som henne. Därför var hon under en lång tid tvungen att imitera andra som inte såg ut som hon. Jag kände såklart otroligt stor press och tvivel inför rollen som Ronja Rövardotter, eftersom det var min första stora huvudroll. Dessutom var jag inte ens klar med skolan. När vi började repetera hade jag ännu en månad kvar av mina magisterstudier. Allt var igen nytt. Men min erfarenhet utanför skolan gjorde det lättare. Jag bestämde mig för att jag inte skulle försöka spela Ronja som jag själv hade sett henne på TV eller teater. Så därför gjorde jag ett aktivt val, som kanske inte ens syns utåt, men som var viktigt för mig. Det var att jag tänkte utgå endast från mig själv. Jag tog med mig hela mitt liv. Ronja skulle bli Mumia Mufa. Min pappas pinsamma dance moves. De svåra åren på lågstadiet. Mina vilda tonår. Partyclownen. Alla mina misslyckanden. Telefonsamtalen till min mamma. Halvåret i Ghana. Codeswitcheren. Min egen version av Ronja. Ett annat bränsle var det jag hade fått från Good Hair Day. Vilket var samhörighet. Jag var inte ensam i den här huvudrollen, utan hela afrofinländska samhörigheten fick en huvudroll. Det här gjorde att jag jobbade hårt för att så många BIPOC-familjer som möjligt skulle få möjligheten att se Ronja. Om 10-åriga Antonia skulle ha suttit i publiken på Svenska Teatern och plötsligt sett någon på stora scenen som ser exakt ut som hon själv, så skulle hon ha tappat hakan. Ja, kanske skulle hon inte ha slutat med dramaklubben så lätt när hon var liten. Vem vet? Jag fick faktiskt höra att en liten Antonia började sin teaterhobby efter att ha sett Ronja. Och att höra sånt får ju en att bli helt mållös. Jag minns en föreställning då jag tittade ut över publiken och såg att de två första raderna var fyllda av BIPOC-barn. Jag tänkte, se på allt vad ni kan göra. Och jag blev tårögd på scen. Jag var aldrig ensam på scenen. Och det gjorde också att min prestationsångest försvann. För jag visste att bara det att jag stod på scen var viktigt. Det är så mycket lättare för barn att leva sig in i berättelser om det finns någon som ser ut som hen. Det här blev tydligt under en föreställning när en grupp familjer med afrofinlandssvenska barn hade kommit för att titta på Ronja. I sista scenen, när Ronjas pappa frågar: Ronja, ska du inte flytta in i björngrottan? Skrek ett av barnen från salongen: ja, det ska vi! Och så var det. Vi fick en stor huvudroll. Vi vann! I min iver ville jag alltid ta tid för alla barn som ville träffa mig efter föreställningen. Och jag var alltid åtminstone 15 minuter med dem. Jag vill verkligen be om ursäkt till ljudteknikern som om och om igen måste vänta på min huvudmikrofon. Men det mest pinsamma var nog när vår president, Alexander Stubb, kom för att se på Ronja. Jag fick höra att han gärna ville komma och hälsa på oss efter föreställningen, men jag förstod inte att det skulle ske direkt efter applåderna. Så jag blev igen och snacka med ett par familjer, och plötsligt sticker det ut ett huvud genom ridån som säger: Antonia, kom genast, Stubb är här! Och i panik rusar jag in, såklart mitt i en mening av Stubb, och avbryta hela situationen. Och i panik så säger jag: förlåt, det var bekant som... Ja, där tog meningen slut. Och i mitt huvud ekade bara att bekanta! Bekanta! Vår president är på plats och du för det första är sen. Och för det andra bestämmer du dig för att stamma ut bekanta som orsaken till din försening. Ja, det tog ju en vecka eller fem innan min morkis försvann. Så det blir nog ingen slottsbal för mig. Och jag skulle ju antagligen vara sen till den också. Men kanske jag blir bjuden på några coola barnkalas istället. Då kommer finklänningen på. Här börjar det ta slut. Och vi är i nutid. Finland och resten av världen är ett kaos. Och ändå är det sommar. Måsar skriker. Luften doftar värme. Jag och min flickvän ska ut och tågluffa. Och jag firar min 29-årsdag. Hur ska man känna? Som Ronja säger. Det är underligt att vara glad och sorgsen på samma gång. Att känna hjärtesorg över att tvingas lämna något gammalt, giftigt och dammigt. Men att känna lycka över de underbara möjligheter som kommer att gro och blomstra från hjärtesorgens sprickor. Vi kan inte leva med det ena utan det andra. Och det är så jag vill knyta ihop mitt sommarprat. Vi måste våga känna, våga drömma, våga ta ut svängarna, våga ändras, våga göra förändring. Mitt favoritcitat har alltid varit: om du inte vrider av pinsamhet över ditt dåtida själv ibland, har du inte utvecklats som person. Så vi får se vad jag tycker om det här sommarpratet när jag är 40. Som jag har hört så har de senaste 29 åren verkligen varit en berg- och dalbana för mig. Men jag vet att det har gett mig mod och att jag kan känna mig hoppfull över allt det jag har framför mig. I alla fall blir det aldrig tråkigt. Eller hur, mamma? Så till alla Antonier. Alla som ser ut som jag, vill jag bara säga: våga vara gränslös. Vara fel. Och göra misstag. Var stor. Var stark. Var känslig. Be om hjälp. Kräv av andra. Känn dig smart. Ändra dig. Ta tid att tänka. Gör impulsiva beslut. Säg kanske. Säg nej. Var högljudd. Skriv. Skratta. Gråt. Ha roligt. Älska. Var viktig. Var rolig. Var tråkig. Låt ingen förminska dig eller få dig att känna dig krånglig på grund av deras snäva och begränsade synsätt och stereotypier. Du bär med dig ett liv och en historia som är så vacker. Och med den kan du förändra världen. Och det gör du aldrig ensam. Nej, du är inte tillräckligt. Du är mer än tillräckligt. Du är allt. Allt och dubbelt mer. Och vilken roll du än får under ditt liv, gör den till din. Och kom ihåg att ta plats. Jag och många andra är Antonia Atara. Och det här var mitt sommarprat.
Dagens sommarpratare var skådespelaren Antonia Atara. Redaktör Charlotte Winberg. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.